En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Sportbladet EM. De två första kvartsfinalerna är spelade. Jag heter Oskar Kisk och med mig allas vår Makoto Asahara. Hur mår du?
Jag mår bra, framförallt under dig. Hur mår du? Välkommen tillbaks.
Tack snälla. Kul att vara tillbaka i poddsammanhang som rör EM också, inte bara allsvenskan. Det är ju en hejdundrande lördag för er som lyssnar på det här när det precis är släppt. Allsvensk återstart. Men här ska vi prata kvartsfinalerna naturligtvis. Vi börjar i den ordning som de spelades. Och först ut då alltså Spanien-Tyskland som avgjordes i förlängningen. Spanien vidare till semifinal. Om vi tar matchen överlag, en hyfsat böljande historia. Ganska småtrevlig att titta på.
Ja, alltså det var ju, vi kommer komma in på en match som kommer göra mig ganska mycket mer arg än vad den här matchen gör, så att säga. För det här var en väldigt välspelad match. Det här var, vi pratade om det som någon form av moralisk final inför, och jag tycker väl ändå att vi fick två lag som också steppade upp. Två lag som tar ut varandra ganska mycket, sett till att båda kommer in och gör liksom högoktaniga insatser i den här matchen. Det rivstartade ju onekligen med kanske det mest omdiskuterade, nämligen Toni Kroos som går in, minst sagt övertänd i den här tillställningen när han först skövlar ner Pedri på nivån att Pedri inte kommer spela något mer i det här mästerskapet, var allt att verka, för att därefter kanske till och med flörta med potentiellt ytterligare kort. Och där var väl på något sätt smolken i bägaren den här matchen, var väl att Anthony Taylor var ju inte riktigt på topp och det fanns situationer att diskutera. Men sättet som ändå Spanien tar det här i förlängningen, jag vet inte riktigt var man ska börja riktigt. För det var som sagt en böljande och otroligt sevärd match.
Ja, men det var ju en klassisk slutspelsmatch så som vi vill att de ska se ut och så som vi minns dem från förr, åtminstone de bra varianterna.
Ja, men precis. Det var ju verkligen... Spanien tog ju som sagt ledningen relativt sent ändå, får man väl ändå säga, i den här matchen. Lite karma då på den där Toni Kroos-tacklingen mot Pedri, att det var Pedris ersättare Dani Olmo som gör målet, assisterad av en viss 16-åring som jag pratade om förut, Lamine Yamal. Men sen får ju Tyskland den här sena kvitteringen. De lyckas ju hitta in via Florian Wirtz och tar det här till en förlängning. Väl där, Mikkel Merino, 119 minuten. Kanske det finaste ögonblicket i den här 120 minuter långa böljande sjöslaget var ju att Merino då väljer att springa runt hörnflaggan och fira. Man undrar, vad hände här? Vad har han på med? Jo, han gör exakt samma firande som hans pappa gjorde för Osasuna i Europacupen 1991 mot Stuttgart på den arenan. Otroligt påpassligt, vackert, häftigt att han får göra samma målfirande som sin far på samma plats 33 år senare. Och det var ju ett mål som Tyskland inte heller kunde svara på. Må så vara att vi har, det hjälpte inte att Jonas Eriksson hade kurs här i veckan eller vad det var på någon SVT-sändning, för att ingen förstår huruvida Marco Correas utsträckta arm borde ha varit straff eller inte borde ha varit straff. Man har sett väldigt många olika bud och inte har vi blivit klokare. Vad tycker du, Oskar?
Men känslan är ju att hans regeln är på väg och kanske redan har blivit så komplex att inte ens domaren kan eller var hinner, inom citationstecken, förstå vad som faktiskt är tillåtet eller inte när det kommer till att bollen träffar handen. För det som räddar Kukureya här och det som de eventuellt går på innan jag har läst allt och hört alla uttalanden är ju att handen är på väg till en position som anses vara tillräckligt naturlig.
Till en position som anses naturlig, ja. Alltså, jag kan ju köpa att den känns naturlig.
Det kan det göra, men bollen träffar ju en hand som ja, stör bollbanan som förmodligen hade träffat mål. Så kan man väl säga.
Ja, alltså då tycker jag, med tanke på att vi har andra handexempel från det här mästerskapet, jag tänker ju på Joakim Andersens hand mot Tyskland, som jag absolut tycker känns som en mindre straffbar förseelse än den här handsen från Kukureya. Men ja, den kollades ju inte ens i VAR, eller alltså, såklart att de tittade lite, men det var ingenting som spelstannade upp för. Det var ingen liksom tydlig VAR check för potential penalty, det var liksom ingenting, och matchen fortgick. Och man förstår ju tyska ilskan och besvikelsen efter. Det var ju flera tyska experter, Bastian Schweinsteiger, Thomas Itzelsberger, alltså flera av dem som är på tyska tv-sändningarna, som inte tyckte att det var särskilt korrekt, och det kan man ju förstå. Och det var ju ett snöpet sätt att åka ur hemma in på, ett snöpet sätt som Toni Kroos karriär också tog slut i och med den här matchen, eftersom att då han har ställt skorna på hyllan och det här EM:et var hans sista framträdande på den stora scenen. Så det fanns ju många, det var väldigt plötsligt bara det här tyska hemma-EM-festen och gulddrömmen, ja, försvann i och med då det här sena förlängningsmålet som Spanien gjorde.
Jewelry can say many things on your wedding day. As a wedding band, it can say, "This is a forever symbol of our forever love." As a gift to your wedding party, it can say, "Thanks for standing up there with us." Blue Nile can help you find the piece that says it all and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com.
Om vi stannar kort vid situationen då, Hansen. Det ska ju tilläggas att det skulle kunna vara en möjlig offside på Fyllkrog innan. Samtidigt, kort därefter, skulle kunna vara en eventuell Hans. Det fick vi aldrig se eftersom man inte gjorde någon check på det här. Och då kan man ju också bli lite så här, utan att vara varförespråkare, vi klagade på domslut förr också, men om det finns, varför inte nyttja det? Eller åtminstone kommunicera med publiken som är där och tv-tittarna.
Ja, sen så är det ju så att VAR-dummet sitter ju såklart och tittar på allting som sker. Och om de inte då tycker att det är någonting att uppmärksamma, så kommer de inte säga till Anthony Taylor att du, vänta lite här nu, pausa, vi måste kolla det här noggrannare. Där har de ju bedömt det ganska fort då att nej, men det här var ingenting att orda om, fortsätt spela. Så att den processen får vi bara förutsätta har pågått. Det är inte som att det är att VAR teamet sitter och binge-kollar serier under matchen och sen plötsligt inte, oj, nu var det en situation och kolla, nu måste vi in här och göra något. Utan de tittar ju på varje situation konstant och sitter på skärmen och ser allting vi ser också. Så vi får bara förutsätta att de gjorde en väldigt snabb bedömning. Och en snabb bedömning borde ju snarare vara någonting som vi premierar, eftersom att ett problem med VAR i grunden är ju att det är de här långa avbrotten, den här osäkerheten, man aldrig vet. Det var ju till och med på det här målet som Merino gör, så att man funderade, ja, men tänk om det kommer att dömas bort efter det här galna firandet, efter den där otroliga nicken som det ändå är. Alltså vilken spänst och vilken liksom frimärkeskompatibel nick det där är av Mikel Merino. Och om Spanien skulle gå hela vägen, så kommer det där vara ett av de ögonblicken som man minns tillbaka allra bäst på.
Är Merino i form av Air Jordan, för er som har koll på hur den logotypen ser ut?
Ja, jag hade varit absolut för det. Jag hoppas att någon i San Sebastian redan har börjat förbereda någon form av sånt tryck för Larreal-hjälten som kom in. Man kände ju där när Spanien släpper in kvitteringen inför förlängningen att nu har de bytt ut Jamal, de har bytt ut Nico Williams, de har bytt ut ganska många offensiva pjäser och ersatt med Mikel Oyarzabal, som inte har rosat marknaden på sina chanser. Han har fått det mästerskapet hittills. En Mikel Merino som, ja, han är ju en tvåvägsspelare i grunden, men kanske lite mer defensivt skolad mittfältare. Det funkade ändå. Och att han då kliver fram med sitt starka huvudspel som han är. Han är erkänt bra i luftrummet också. Är det häftigt? Det är ett lag där det finns många potentiella matchhjältar. Det tycker jag de visar här nu. Och jag vill också be om ursäkt till Luis de la Fuente att jag satt här och ja, grovt ifrågasatte dem inför turneringen. Ifrågasatte Spanien inför turneringen. Oj vad motbevisat man har blivit och oj vad Luis de la Fuente som förbundskapten har växt i mina ögon under den här turneringen. Just nu när de faktiskt har tagit sig förbi Tyskland så ser de ut som guldfavoriter.
Det slår du fast och det känns väl inte helt orimligt. Det är ju det lag som i min värld i alla fall sett överlägset bäst ut hittills genomgående under turneringen. Och när man pratar med människor som kanske inte är lika nördiga när det kommer till fotboll som en annan eller två andra för att inkludera även dig oraklet i den här mixen, så är det ju ett spanskt landslag utan stora stjärnor. Och det är ju än mer imponerande hur det här laget presterar tillsammans.
Det är framförallt kanske det är inte stora offensiva stjärnor som den gemene publiken hade jättegod koll på innan. Nu är ju inte att spela i La Liga är inte att spela bortom allt form av rampljus. Men såklart att Nico Williams status har växt i den här turneringen. Såklart att 16-årige Lamine Yamal status har växt i den här turneringen. Såklart att Alvaro Morata med lagkaptensbindeln inte har gjort målen. Men han är ju där och bidrar på alla möjliga olika sätt. Både på och utanför planen. Men sen är ju den stora stjärnan i det här laget är ju en spelare som kanske inte alltid syns så mycket på planen. Och det är ju Rodri. För Rodri, sättet han länkar ihop det här laget, sättet han ja, hade också lagkaptensbindeln på armen i slutet av den här matchen. Han är oerhört, oerhört viktig. Sen ska vi komma ihåg nu att det här är ju Spanien som går till semifinal med flera tongivande spelare avstängda. Dani Carvajal drar ett rött som är väl ett av de mest solklara andra gula korten vi har sett i den här turneringen.
Han hade ju ändå varit avstängd
i en slutminuterna.
Eventuell semifinal. Då var det ju fortfarande eventuell. Han hade ju ändå varit avstängd, så att lika bra att ta det rött och göra något smart.
Ja, jag vet inte om han var så pass skolad hade koll på att han ändå skulle vara avstängd. Det är ju nästintill briljant om så är fallet. Robin Lenormand missar ju också nästan. Där har de Nacho som kommer in som en solklar ersättare på den positionen. Carvajal ersätts väl av en 55-årig Jesus Navas, höll jag på att säga. Men det kommer ju kunna gå ändå. Det är Cucurella steppar upp och visar att han funkar även mot det här motståndet. Och Morata verkar väl få spela, är väl det som är signalerat, trots att han då uppgavs ha fått ett gult kort från bänken i samband med målfirandet. Det var ju lite rörigt där alltihopa, och samman med Fabian. Vi får se exakt vilka spelare de kan ställa upp på banan. Inte helt otänkbart att vi kan få se en Mikel Merino från start till och med mot Frankrike i semifinalen.
Mm. Kul att du nämner Frankrike då. Min lilla övergång blir ju helt menlös då. För att det blir ju alltså så att Spanien ställs mot Frankrike Le Bleu i semifinalen efter att de besegrade Portugal i en straffläggning. Och jag ger ordet till dig igen. Din analys av matchen, och här ska väl sågen fram.
Du sa kul att du nämner Frankrike. Jag kan väl säga så här kort och gott att jag blev genuint arg av att se Frankrike. Hur man kan ta ett sånt här material som de har med all den stjärnkraft och stjärnglans och få dem att spela en så destruktiv fotboll så att Grekland 2004 framstår som liksom rena rama liksom kortpassningsprojektet. Jag förstår inte hur Didier Deschamps kan komma undan med det här. Och jag vet att jag satt med i goda vänners lag på puben Flying Dog och såg den här matchen. Och alla där inne i samband med straffläggningen var överens om att Frankrike förtjänade inte det här. De förtjänade inte att gå vidare. De förtjänade inte att vinna den straffläggningen sett till vad de har sysslat med under 120 minuter. Alltså förlängningen. De står bara och backar hem. Hängslen, livrem, lås och bom. Allting på. Står och väntar på ett Portugal som är lite för ineffektiva för att de har ja, egentligen i många aspekter av spelet en man mindre på planen. Vi kommer in på det sen. Men framförallt då Frankrike som återigen skickar ut tre defensiva mittfältare centralt plus Antoine Griezmann och sen då Mbappé och i det här fallet då Ronald Kolo Muani som fick starta som ska göra på något sätt allting offensivt. När de behöver liksom understöd från ett innermittfält, vilket du behöver om du ska spela en sån formation och ha någon form av kreativitet där. Och då är det Aurelien Tchouameni som ska ta långskott, Eduardo Camavinga som ska slå någon boll i sidled, eller så är det N'Golo Kanté som inte vet vad han ska göra när han får bollen på offensiv planhalva. För att det är inte hans uppgift, det är inte hans styrka, det har aldrig varit det. Deschamps känner, vanligtvis borde man känna, nu borde vi liksom fixa till det här, få in lite mer kraft offensivt, absolut. När han väl tar in Dembélé som kanske var Frankrikes bästa spelare i den här matchen, när han kommer in och gör ett jättefint inhopp, då är det Griezmann som är den enda kreativiteten han har, han tar ut. När han tar ut Eduardo Camavinga och tar in Youssouf Fofana som är ännu mer defensivt präglad mittfältare, då känner man bara, vad är din gameplan här? Vill du göra mål i den här turneringen? Eller är målet att bara ta det här till straffar? Fatta att Frankrike kommer att lösa det där och gå vidare. Han pratade ju efter matchen om ineffektivitet, kastade egentligen både Kylian Mbappé, som också byttes ut ska vi säga, kanske av fysiska skäl snarare än av sportliga skäl ska vi lägga till. Och kastade även Griezmann under bussen och sa att ja, men de har inte varit på topp. Nej, de har inte fått överhuvudtaget alltså ett system som lämpar sig för att de ska vara på toppen. Om Kylian Mbappé ska göra något så måste han göra det på helt egen hand. Jag har lovat att inte såga Deschamps förrän de har åkt ur, för att de ändå alltid har tagit sig till final och de är i semifinal nu. Men hur man kan göra det så, alltså vad ska man säga, glädjedödande på det sättet Deschamps gör, jag förstår inte. Jag förstår inte överhuvudtaget hur man kan ha den liksom glädjelösa approachen till fotboll som det här franska landslaget verkar ha.
Och nu över till det här.
EM-frågan presenteras av Hyper.
Gör Cody Gakpo mål igen ikväll mot Turkiet? Maila in ditt svar till emfragan@aftonbladet.se senast klockan 20.00 den 9 juli. Så har du chansen att vinna en ute-tv från Samsung, värde 45 000 kronor. Den lyckliga vinnaren blir uppringd under inspelningen av Sportbladet EM den 11 juli. Mer information och alla poddavsnitt hittar du på aftonbladet.se/em-podden. Tack Hyper! Om vi räknar bort tilläggstiden och de minuterna så har Frankrike spelat 5 matcher. Dessutom gick ju den här mot Portugal då till förlängning sedan med straffar. Vilket betyder att de har spelat 480 minuter fotboll i det här mästerskapet. De har gjort 3 mål. De har släppt in 1 mål. Det är ju sanslösa siffror. Eller icke-siffror nästan.
Ja, alltså de, framförallt så har de inte gjort ett enda spelmål. Och de har inte släppt in ett enda spelmål. För att det är 2 självmål och en Kylian Mbappé-straff de har gjort framåt.
Det är underbart. Fast ändå inte.
Ja, nej. Man tyckte det var underbart om det var typ säg, Slovenien som hade gjort det här. Eller om det var typ Rumänien som hade gjort det här. Eller något lag som faktiskt slår
Österrike.
Över sin och inte har materialet för att göra det. Men här är EMs i särklass mest stjärnfyllda trupp som inte kan göra det.
Nej.
Och jag tycker det är helt makalöst.
Det är speciellt. Sen i takt med att det blir svårare i turnering, det blir obviously om man går vidare, så har ju inte Frankrike ställts på ett riktigt svårt prov. Jag tänker typ ett Tyskland på, som värdnation, eller ett Spanien nu som väntar i semifinalen. Så det kan ju bli en tuff nöt att knäcka för Deschamps fransmän.
Ja, sen är det ändå ett Frankrike som alltid slår ut Belgien och Portugal i sitt slutspelsträd på vägen till den här semifinalen. Så på så vis har de ändå ställts mot vettigt motstånd. De stänger ner det här Nederländerna som ju också ändå åtminstone i åttondelsfinalen såg bra ut i sin grupp. Och får ju också komma ihåg, det var ju första matchen. Men de stängde ju också ner Österrike. Även om man inte var imponerad av Frankrike då, så har vi hunnit bli imponerad av Österrike därefter. Så att det är ett otroligt, för det, samtidigt som de är otroligt tråkiga framåt, har de ju varit löjligt säkra bakåt. De släpper ju inte till någonting överhuvudtaget. Försvarslinjen är ju otroligt intakt. Och det kan man ju förstå när man väljer att ställa upp med tre mittbackar och tre defensiva mittfältare. Att det blir svårt att göra mål på dem. Och dessutom en världsklassmålvakt längst bak i Mike Maignan. Så den biten, den har ju Deschamps satt alla dagar i veckan. Men man kan känna att borde inte Frankrike kunna visa mer än att behöva ta den här matchen till straffar mot ett Portugal som är också ganska trubbiga, ineffektiva, men kanske av andra anledningar.
Där är vi helt överens. Det offensiva utropstecknet i Frankrike igår var väl Ousmane Dembélé som kom in i minut 67 eller något sånt där och hade kunnat avgöra efter en och annan fin räd längs kanterna genom mitten över hela planen egentligen.
Alltså, när han inte passade efter, det är det som är problemet.
Ja, men sjukt, för guds skull.
Det gjorde han ju också.
Ja, men då var det för sent. Han drog väl
något patenterat vänsterskott där en bit över och annat. Han gick ju fram och satte den första straffen också. Han fick ju priset som matchens lirare. Och det tyckte jag var väldigt fint att se. För det var genuin glädje hos lagkamraterna som stod runt honom och inte lät honom vara i fred när han skulle ta emot den här lilla statuetten man får för matchens lirarepriset. Marcus Thuram kom fram och hällde vatten i hans lilla nya statuett och Dembélé drack vattnet ur den här bägaren, för den var ju också ihålig dessutom. Så det var otrolig glädje hos lagkamraterna, nästan som de var på att retas med honom för att han hade vunnit matchens lirare. Det tror jag betyder ganska mycket för Dembélé, som ju varit ifrågasatt in och ut ur startelvan. Jag tycker att han solklart borde starta mot Spanien här i alla fall. Framförallt med tanke på att han ställs mot Cucurella på den kanten. Kan göra ganska mycket oreda. Vi får väl se om Deschamps tänker så. Eller om man känner att det här Spanien ser pikt ut. Vi kanske behöver fyra defensiva mittfältare på planen istället. Vem vet?
Han kanske byter in sig själv som städgumma.
Ja, han var ju en ypperlig städgumma och ledargestalt i det här VM98-laget. Så att, det är väl inte helt otänkbart.
Joao Felix blev syndabock, men det stora ljuset kanske ändå hamnar på den blekaste av spelarna, Cristiano Ronaldo, som under Martinez snack inte vantrivdes med att bli inzoomad liksom halvt liggandes i den här ringen som en annan posör till någon slags krokimålning.
Ja, alltså, vad ska Ronaldo göra i det här läget? Det är inte som att han kan säga, ska han börja liksom flytta bort kameran och sånt? Men såklart, ja, det är ju en spelare som överlag trivs med att få kameran på sig. Det här blev ju på något sätt en match där problemet med Roberto Martinez approach när turneringen blev väldigt tydligt. För han valde en väg när han tog över som förbundskapten. Och han valde vägen, ge det här laget till Cristiano Ronaldo och sen därefter inte ta någon som helst konflikt. Det är en väg som kommer accepteras i spelargruppen, eftersom att hela spelargruppen har sån otrolig respekt och ser upp till Cristiano Ronaldo för att han är den han är och har gjort det han har gjort under karriären han har haft. Men 39 år gammal i den här turneringen, i det här systemet, när han väl får möjligheterna, så sitter ju inte bollen heller. Det ville sig inte för honom överhuvudtaget i den här turneringen. Och om en sån underlig approach, som man ändå får kalla det, ska funka, då måste ju Ronaldo väl när lägena kommer sätta bollen också. Han måste sätta den där straffen mot Slovenien. Och det förstod han väl när de här tårarna började rinna. Han måste sätta det här läget han får i inledningen av förlängningen här. Annars går det inte. Och det märkte vi ju tydligt här nu också. Han sätter ju straffen, i alla fall han går ut och tar första straffen igen, och han sätter ju den jättesäkert. Överlag väldigt bra straffar som slogs. Och såklart man lider med Joao Felix som kommer in och så tydligt blir det en syndabock i den här straffläggningen. Såklart man också lider med Pepe, 41 år gammal. Där kan jag säga att det var ju tårar som ingen ifrågasätter eller diskuterar efter den slutsignalen. Och tröstas då av Cristiano Ronaldo som stod på något sätt sammanbiten och fundersam ut snarare än liksom helt emotionellt krossad. Han undrar nog lite vad det var som hände i den här mästerskapssommaren. Om jag var det portugiska fotbollsförbundet hade jag undrat varför man har anställt en förbundskapten som överhuvudtaget inte leder det här laget utan låter en annan göra det, nämligen en spelare, en lagkapten. Är det underligt, det är svåranalyserat och så här. Jag fattar att Martinez valde väg, han skulle inte kunna börja peta Ronaldo mitt under turneringen likt Fernando Santos gjorde i VM när han plockade av honom inför en åttondelsfinal och ringde Gonzalo Guedes istället. För det draget som Fernando Santos gjorde innebär ju än idag att Cristiano Ronaldo och den förre förbundskaptenen, deras relation är körd i botten. Och det är ganska sjukt med tanke på att de tillsammans har vunnit EM-guld 2016 och allt möjligt och under lång tid av stor respekt för varandra. Där VM-et i Qatar raserade den relationen. Roberto Martinez, om man hade bytt ut Cristiano Ronaldo här eller om man hade bänkat Cristiano Ronaldo, då hade han skapat en sån mediastorm och sån problem inom gruppen så att det hade blivit ohållbart. Men det är också hans fel att han har satt sig i den sitsen där han inte överhuvudtaget kan ta sådana beslut om mer. Han valde väg, den vägen ledde inte längre till en straffförlust mot Frankrike i en kvartsfinal, så kan man väl säga.
Det är väl ändå hyfsat godkänt för ett lite spretigt lag bland med 41-åringar och 22-åringar. Ändå godkänt för Portugal, någonstans.
Ja, alltså det enda godkända för de här stora lagen är ju faktiskt att gå hela vägen på något sätt. Och sättet de åker ut på gör ju att det här ändå är en turnering som de lämnar med ganska bitter eftersmak. De gör det efter att de förlorar mot Georgien, de går vidare för 0-0 och straffar mot Slovenien, 0-0 igen mot Frankrike och sen ut på straffar. Jag tror att eftersmaken ändå är ganska bitter på sätt till att det kunde ha varit så mycket mer. De har förutom Ronaldo ett fantastiskt material överlag. Och såklart att för Ronaldos del var det här en personlig förlust också, för han kunde inte axla den ledarroll som han har fått och tagit i det här laget överhuvudtaget.
Nej, tiden har hunnit ikapp honom helt klart, får väl ändå säga. Det spelas två kvartsfinaler ikväll. England ska ju möta Schweiz och Nederländerna drabbar samman med Turkiet. Häftiga potentiell, eller en annan häftig potentiell semifinal att vänta.
Ja, Schweiz-Turkiet kan ju bli en helt otrolig semifinal, för det är den du åsyftar, va?
Såklart.
en semifinal för finsmakarna, så att säga. Nej, men det är faktiskt lite min känsla att det är ju två lag som verkligen är uppe i bevis här. England kommer ju kasta om ganska rejält i den här startelvan. Det har rapporterats väldigt mycket om trebackslinjer från Gareth Southgate nu i veckan. Han måste göra någonting, för att det de har sysslat med fram tills nu är ju inte godkänt på något vis. De måste förändra någonting drastiskt, annars åker de ur här. Schweiz är ett för bra lag liksom.
Ja, men på tal om offensiv kvalitet som inte nyttjas. Om du nämner Frankrike, det är ju lite samma problemet med England, och då har de också sparkapital på bänken, Gordon Palmer, som ju finns och kommit in och gjort avtryck, men ändå.
Alltså, lite skillnad i problem skulle jag säga, på att i Englands fall så är det en förbundskapten som inte vet vad han ska göra och inte ger dem tydligare instruktioner och försöker hitta någon form av symbios mellan spelarna. I Frankrikes fall så är det en förbundskapten som medvetet väljer att begränsa och låsa in sitt lag. Southgate vet bara mest liksom förvirrad, och har liksom alla spelare springer in i varandra och ingen kan liksom funka överhuvudtaget tillsammans. Där ligger problemet där. Mbappé och Dembélé så här, de funkar ju tillsammans. Det är bara att de blir liksom begränsade för att de ska ha tre defensiva mittfältare och säkra för något annat. Englands fall så ja, de måste hitta någon form av synk där framme. Det måste vara någon som kompromissar på ett eller annat sätt. Och det blir intressant att se vad de har kokat ihop i den här matchen. Schweiz kommer ju vara ett mycket mer tydligt lag. Där har du en central linje som har funkat i den turneringen med Akanji, Granit Xhaka och lite andra spelare till det. Så för mig så känns nästan Schweiz just nu som knappa favoriter på förhand. Det är min magkänsla. Sen har vi ju en till kvartsfinal också där Nederländerna får väl anses vara favoriter på förhand mot Turkiet, men där vi inte har någon aning om vad vi kan vänta oss, för att det kommer nog bli en otroligt underhållande och galen match till skillnad från många av de andra vi har sett. Det är känslan i alla fall. Så det ska bli otroligt kul med matcherna ikväll, det är ju en sak som är säker.
Och lördag på det, och allsvensk återpremiär, det är ju underbart. Livet leker just nu, Makoto.
Ja, fotboll mitt här under sommaren, det finns få saker som toppar där ändå.
Det skriver jag under på och lyfter på hatten för dina analyser. Vi får väl anledning att höra sen nästa vecka när det börjar dra ihop sig till semifinaler och en final vad det lider.
Ja, det börjar närma sig slutspurt av turneringen och det är med lite vemod alltid som de matchfria dagarna blir fler och slutspelet börjar nå sin slutpunkt, för att det är ju trots allt, ja, då inser man att men nu är mästerskapet slut och då kommer det ju alltid finnas en tomhet efter. Men det är skönt att allsvenskan är igång i alla fall, så att vi har någonting att se fram emot och följa här under sommarmånaderna.
Vi njuter tills vidare och så säger vi tack Makoto och så hörs vi igen.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.